Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan och Ida Björnstjärna. Och det här är andra delen av vårt samtal med psykiatriken Maria Hogner som är chefsöverläkare på psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Och vi pratar om depression. Och eftersom det är andra delen så dyker vi bara rakt in. Håll till godo! Men vi kan väl absolut gå vidare till vårdcentralsdelen där vi alla som AT-läkare i alla fall kommer träffa de här patienterna.
Ja, ja men vi tänkte att vi riktar in oss på en situation att vi sitter på vårdcentralen och en patient söker för nedsämdhet, trötthet eller ångest, något åt det hållet. Men vi tänker i alla fall att det här skulle kunna vara en depression. Hur tycker du att vi ska ta oss an det här? Vad behöver anamnesen innehålla, tycker du, spontant?
Anamnesen behöver ju innehålla hur länge har det varit så här? Finns det någonting som har utlöst det hela? Alltså det kan vara viktigt för att skilja på. Är det en krisreaktion eller är det en egentlig depression?
Mm.
Hur är det med alkohol? Mm. Substansbruk.
Mm.
Viktigt att ta reda på. För det kan... alkoholmissbruk kan ju... Och abstinens. Alltså, det ger depressiva symptom när man slutar dricka. Och även när man håller på.
Mm.
Det är viktigt. De kroppsliga funktionerna förstås. Aptit, viktförändring. Där behöver man ju tänka differentialdiagnostiskt. Kan det här vara något somatiskt som ger till exempel viktnedgång och trötthet?
Kan vi nämna några sådana tillstånd som skulle kunna förväxlas med depression?
Ja, hos yngre skulle det kunna vara diabetes till exempel. Hålögda ungar som liksom tappar så. Det är inte så vanligt hos vuxna. Tyroidesjukdomar är viktigt att utesluta. Anemi. Också börjar göra en basal kroppsundersökning också för att inte missa uppenbar hjärtsvikt och sånt som också påverkar.
Cancer kanske.
Cancer kanske också. Ja, och där får man ju... man ska naturligtvis inte undersöka hela kroppen i detalj om det är en person som söker för nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och sömnstörning där det liksom verkar typiskt vara en depression. Men man måste tänka lite brett.
Vi återkommer till status. Och du sa också att man ska fråga hur länge det har pågått och om det har hänt någonting, liksom, om det skulle kunna vara en krisreaktion. Finns det någon tidsspann där? Säg att man har förlorat någon nära anhörig eller så. Vad är normal sorg? Liksom, hur länge får det hålla
i? Och det är väldigt individuellt. Ja. I DSM-4 som fanns före DSM-5. Där hade man ju faktiskt en tidsangivelse. Att symptom, depressionsliknande symptom där det för högst 2 månader sedan hade varit en förlust, en separation, ett dödsfall eller så. Då skulle man inte räkna det som depression förrän det hade gått 2 månader. I DSM-5 har man inte den distinktionen längre. Och det är klart att det kan vara en depression. 2 veckor pratar man ju om här. 2 veckors duration. Och man är inte lika strikt idag med att säga att nej, men det här är inte en depression förrän du har sörjt i 2 månader.
Nej.
Men det kan ändå vara bra för förståelsen.
Det är ju lurigt för att en helt naturlig sorgeprocess kan väl sen gå över till en regelrätt depression. Och när går den? Alltså, jag förstår att det egentligen kanske inte går att säga exakt.
Nej, men, det går inte att säga exakt. Man får titta på funktionen och det här med lidandet. En sorg, en typisk sorgreaktion. Mm. Det är naturligtvis olika från person till person. Men det följer ju ett förlopp, att det är jobbigast första veckorna. Och sen kan det ju vara... Sen börjar ju livet liksom normaliseras gradvis. Det kan vara stunder som är jättejobbiga, men man börjar ju nyorientera sig och man hittar nytt. En depression är ju mer... Då är det lika...
Konstant,
ja, det är mer konstant. Och det är den här energibristen och initiativlösheten i det typiska fallet. Även en människa som har sorg brukar ju kunna efter några veckor kanske skratta lite. Eller så kan man ju göra, i och för sig kanske man har depression också, men det är svårt att skilja på. Det är svårt.
Jag tyckte att 2 månader spontant lät så kort tid, men det kanske är, ja, men jag tänker om man har förlorat sin livspartner till exempel, så låter det ganska kort. Men som du säger, så är det ju, det finns väl vissa saker som är det skiljer en sorg mot en depression, som vi var inne på nu då, liksom. Men om man behandling för en depression kan ju vara SSRI. Kan det ge effekt även om det skulle vara en vanlig sorg?
Ja, vad är egentligen en depression? Kan man ju undra då. Ja, det,
hjärnan
det
kanske kan jag nog... ser ungefär likadan ut.
Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att vad svårt. Jag har faktiskt aldrig tänkt så. Om det är så att SSRI-preparaten insatt för sorg istället för depression påverkar den normala sorgeprocessen, så är inte det bra, tänker jag. Men jag vet faktiskt inte.
Nej, men sorg är ju någonting som man inte riktigt ska hoppa över.
Nej.
Det är ju ett arbete som man ska göra, så att det är väl... Kanske inte någonting att fundera på ändå.
Nej.
Ja, men vi slinkar in på det nu. Det här är så intressant så vi liksom fastnar.
Ja,
men
vi tror
för att jag som student så var jag med på vårdcentralen en gång när det kom in en patient som hade missat sin hustru. Och han var helt förkrossad, självklart.
Ja.
Och han sökte för att han ville ha lugnande till begravningen.
Mm.
Och fick det.
Mm.
Och jag minns den här patienten för att jag reagerade ganska mycket på det och funderade. Jag funderar fortfarande på det ibland. Om det verkligen var rätt att göra så. Att liksom bedöva bort sorgen vid en begravning till exempel. För att han kände sig att jag kommer inte orka gå på den ifall jag inte får lugnande.
Mm.
Vad tycker du om sådana? Det är jättesvårt.
Jo, men ja, jag tycker nog faktiskt att det kan vara okej. Okay när det är så... Det är en händelse som är viktig.
Mm.
Man kan tänka sig en kar som inte är van att visa den svaghet som man ju upplever i en svår sorg.
Mm.
Om det var förutsättning för att han skulle orka gå, så ja, tänker precis. Jag att då det är väl okej.
Okay. Mm.
Men sen inte fortsätta under...
Nej, man ska inte ge det under de första veckorna så, men nej, kanske vid ett
speciellt
tillfälle.
Nej, jag tycker inte det är någonting att sova på kanske för att få återhämtning.
Mm.
Ska vi gå tillbaka till, vi pratar ju om vad vi ska ta upp i anamnesen.
Ja, precis.
Vi har ju sagt en hel del, men är det något?
Det touchar ju in i det här vad ett psykiskt status är.
Mm.
Vi kanske skulle kunna gå igenom det.
Eller? Var något du ville lägga till, Maria, som du tänkte på?
Men det viktigaste är väl hereditet, duration, substansbruk, andra läkemedel, och det är ju substanser förstås.
Mm.
Också, och sen är det ju mycket annat som är viktigt, men det kommer man in på i själva statustagandet, för det är ju ett psykiskt status, är ju inte som ett somatiskt status, att man först så tar man anamnes och sen har man sin undersökning, utan man integrerar ju det i samtalet.
Just.
Och till psykiskt status hör ju då den yttre framtoningen. Är patienten hel och ren? Är det någonting som några särdrag? Och där ska man inte gå in och bedöma vad folk har för klädsmak.
Söndriga jeans.
Nej, men det är ju om det är något extremt förstås. Mm. Eller, ja, om vederbörande är påtagligt ovårdad eller om det luktar alkohol eller... Eller så. Det är det yttre.
Ansiktsmimik och sådär går
också det hör också dit. Men det vill jag nog koppla till stämningsläget. Man har sitt eget sätt att sortera. Sen är det det här med orienterings. Är patienten orienterad till tidrum och person?
Mm. Tycker du att man får en liksom uppfattning av det? Eller jag kan känna att det känns lite löjligt ibland att fråga så här, vart är vi någonstans? När det är uppenbart att... tycker att man får en känsla av det liksom, eller brukar du fråga?
Jag frågar nog det lite för sällan, för jag tror att man får en uppfattning om det, men ibland när jag sitter och dikterar journal och ska diktera status så vet jag egentligen om den här personen verkligen är orienterad till tid. Nej, det vet jag inte, vi har inte frågat. En kollega till er som gjorde en medsittning hos oss för ett tag sedan, hon började så fiffigt. Hon började samtalet med naturligtvis hälsningsfraser och sådär.
Mm.
Och så började hon med, jag skulle vilja ställa några rutinfrågor först. Så checkade hon av de där grejerna. Var är vi någonstans? Vad är det för dag idag? Sådär, vad heter du? När är du född? Check, färdigt. Ganska bra faktiskt. Och så bedömer man kontakten. Och då är det den formella kontakten som handlar om, går det att föra ett samtal? Har vi ögonkontakt i normal omfattning? Fungerar turtagningen? Pratar vi en i taget, liksom dialog? Eller bara en av oss som sänder?
Så att om det är väldigt mycket att patienten avbryter väldigt mycket och har svårt att lyssna på ens frågor, kan man säga bristande formell kontakt? Eller, eller säger du kanske formell kontakt och sen så säger du vad det skulle kunna
vara?
Ja,
jag brukar nog brodera lite med orden där och förklara hur jag menar. Och
jag tycker att det är svårt att skilja mellan emotionell kontakt och formell kontakt.
Ja, och emotionell kontakt är ju jättediffust. Svårt att beskriva. Ända till det inte finns någon emotionell kontakt. För då märker man ju av det direkt.
Vad skulle det kunna vara då?
Ja, men det kan vara att det är en kyla. Liksom.
Ja.
Att vi når inte varandra. Vi pratar artigt med varandra. Mm. En i taget. Dialog.
Mm.
Vi når inte varandra.
Nej.
Det är liksom... avflackat. Det normala är ju att vi nu pratar jag med dig, Ida. Nu har vi kontakt.
Det är lite svårt, för det är så självklart som man tänker, som du säger, det, att man kanske känner när det inte finns.
Ja.
Men det här med ögonkontakt till exempel, vilket fack vill du placera in dig i? Det kanske kan finnas lite i båda. Jag är väldigt beroende av
det. Men det är ju den formella kontakten. Så har jag lärt mig att det har med den formella kontakten att göra. Mm. Men till exempel patienter som har autism.
Mm.
De har ju ofta svårt med ögonkontakt.
Mm.
Men det kan ändå vara så att vi har rätt så bra kontakt. Vi kan prata med varandra, vi förstår varandra ganska bra.
Mm.
Och då, med den typen av patienter, så tycker inte jag att ögonkontakten har så mycket med den formella kontakten att göra. Det kan till och med vara så att de personerna har lärt sig att jag ska titta på den jag pratar med.
Så sjukt obehagligt. Okej.
Den är lite svår. Jag tycker kanske jag, det är säkert många som inte är överens med mig, men jag tycker när man i journal beskriver ett psykiskt status, då är det bättre att använda vanliga ord som man förstår, så att man kan beskriva det här ser jag, det här upplever jag, så objektivt som möjligt, än att använda facktermer som man kanske inte riktigt förstår innebörden av.
Nej, just det.
Jag tycker att det är mycket bättre att skriva vanligt.
Och många kanske har sätter in lite olika saker. Det finns väl någon så här, det här är det som man ska sätta in, men det är lite olika vad folk lägger in i saker. Så det är väl lite bra.
Ja. Det var det. Och sen stämningsläget bedömer man ju. Är det ett neutralt stämningsläge där det inte, där det är något sån där jämnt och man kan skratta lite, man kan vara lite dämpad. Eller är det ett sänkt stämningsläge, då är det ju ofta lägre röstläge, kan gå lite långsamt. Det kan vara påverkan på mimiken som ni var inne på. Det kan vara påverkan på kroppsspråket överhuvudtaget. Att det går långsamt. Mm. Det kan vara så sänkt att det är en svarslatens. Det kan ta många sekunder innan patienten svarar.
Mm.
Och det är ett tecken på riktigt djup nedstämdhet då.
Men det är inte synonymt med, eller för jag har tänkt innan, att stämningsläge, om den är sänkt, så är det typ att man är ledsen och gråter. Och om den är förhöjd så är man typ manisk. Men jag har förstått att det inte är riktigt så man ska tolka det.
Nej, det kan vara så. Men det har mycket med aktivitet att göra, tänker jag. Och tankeinnehåll också. Depressivt tankeinnehåll. Det går inte, jag klarar inget, jag har ingen framtid, jag är värdelös.
Lite som att vandra i gyttja typ.
Ja, då är det ett sänkt stämningsläge. Och det här med svarslatens är jättespännande.
Mm.
Om inte patienten svarar, då ska man försöka lägga band på sig och vänta.
Mm.
För det kan komma ett svar efter så lång tid som en minut. Som är ett svar på den fråga man har ställt. Okay. Och man blir lite otålig, så man börjar ställa nya frågor. Så kommer det där svaret fem frågor senare, och då vet man ju inte vad patienterna svarar
på. Kan det vara då att patienten börjar liksom, för ibland så upplever man att de liksom bara lyssnar efter saker, så här, att det kan vara röster. Att det kan vara svårt att skilja på svarslatens och rösthallucinationer.
Ja, det kan det vara. Och tankestopp kan det ju också.
Ja, just det.
Att det bara tar slut för patienten. Mm. Och ett förhöjt stämningsläge, då ofta är patienten väldigt pratsam då. Det är snabba associationer.
Mm.
Det är utvikelser. Man har tappat tråden, eller man gör stora långa utvikelser från ämnet och kanske hittar tillbaka.
Mm. Men hysterisk gråt, kan det vara för höjt stämningsläge? För att det är ju liksom uppvarvat och uppjagat, fast det är samtidigt gråt.
Ja. Ibland kan det ju vara väldigt svårt att bedöma själva grundstämningen.
Mm.
Det kan vara en tecken på förhöjt stämningsläge, så tillvida att patienten pladdrar på. Kanske affektlabil.
Mm.
Kanske tankarna går fort och det är utvikningar och sådär. Mm. Samtidigt som man anar att det finns en ledsenhet någonstans i det här också.
Ja, just det.
Och hur beskriver man stämningsläget då?
Mm.
Det är ju lite, det är ju både och.
Ja, just det.
Och det är bra att skriva det med ord.
Ja, just det. Ja. Jag träffade en patient som var just sådär förhöjt stämningsläge och pratade så snabbt och utan en enda paus och hoppade så här i tankarna och Alltså jag kände att jag blev så påverkad av det. Jag var nästan så här, hjälp, jag kommer få panikångest. Men nu känner jag, snart kommer det. Ja, det var riktigt, alltså det var så intensivt.
Mm.
Ja, hjälp alltså. Mm. Känner du att du kan bli påverkad ibland? Eller du är så van kanske?
Jo, men det kan ju bli och svårt att bryta.
Ja.
Man vill inte vara oartig, men å andra sidan så kanske det inte kommer så mycket substans i de här harangerna. Jag brukar faktiskt då markera att nu måste jag avbryta dig.
Ja, just det.
Så. Mm. Och tydligt med att nu vet jag att jag avbryter dig. Mm. Men jag måste göra det för att vi ska komma vidare.
Det kan hålla på väldigt länge. Ja, verkligen.
Ja.
Mm. Okej, är vi klara med stämningsläge? Vill du säga något mer på det?
Nej, vi kan vara klara med det. Och sen är det ju det här med agitation, ångest. Är patienten orolig under samtalet i rummet? Svårt att sitta still?
Mm.
Plockig? Svettig? Hyperventilerande? Så, ångestbitar. Mm. Sen brukar man ju också ha med i psykisk status det här som handlar om aptit och sömn.
Mm-hmm.
Och det är ju inte, alltså det måste man ju fråga patienten om förstås.
Ja,
men det kan vara bra att ha med där. Koncentrationsförmågan också.
Mm. Ja, okej. Okay. För den är ju med som en punkt. Men då frågar du mer liksom, kan du titta på en film eller läsa en bok? Eller? Ja.
Mm. Och frågan om tv-tittande är ju väldigt, den täcker in väldigt mycket om man frågar patienter hur de... Ja, om de tittar på tv, man kan få fram om det är koncentrationssvårigheter. Man kan få fram om det är en väldigt depressiv syn på tillvaron. Det är bara elände, det är bara krig.
Mm.
Man kan också få fram ibland psykotiska symptom. De pratar ju om mig i tv. Mm. Jag stänger av, de pratar om mig, jag får budskap och sådär. Så
brukar du fråga om det också specifikt, om de inte spontant säger att de får budskap och så här? Eller brukar det komma fram?
Jag kanske inte gör det alltid när jag tror mig veta att här har vi att göra med en depression som inte är psykotisk. Nej. Men det ingår ju i ett psykiskt status att bilda sig en uppfattning om ifall det är psykotiska symptom eller inte. Och det är svårt att fråga om det där tycker jag på ett bra sätt. För hör du röster? Ja, jo, jag hör ju dig nu. Det kan vara så att patienter inte vet vad man frågar om.
Nej.
Och som någon sa häromdagen när vi pratade om det på jobbet, att har man rösthallucinationer hela tiden, då är det vanliga. Så vad ska man svara på den frågan då? Nu frågar doktorn om någonting som inte är det vanliga.
Mm.
Det är svårt att värdera svaret man får. Men jag brukar fråga om tankeförmågan. Är det någonting som är jobbigt med tankeförmågan? Är det någonting som stör? Så också fråga lite, känner man sig hotad eller förföljd på något vis, några sådana upplevelser, då kan man få ett hum om hur det ligger till, och så kan man fråga lite mer specifikt sen och be om exempel. Så. Och sen jätteviktigt då när det handlar om psykiatrisk diagnostik och depressioner i synnerhet, det här med suicidrisk, där man ju bör ha suicidproblematiken eller suicidriskbedömningen som det är så viktigt, så att det bör man lyfta ur det psykiska statuset och ha som en egen rubrik och försöka göra en strukturerad suicidriskbedömning som ju där man ska gå igenom hur är det nu, och då om det är en patient som är ny för en, så kanske man kanske vill vara lite försiktig, och då kan man fråga allmänt om hur man ser på framtiden, eller hur känns det hopplöst, eller lite sådär neutralt, och gå vidare. Tänker du mycket på döden? Händer det att du längtar efter döden? Har du tänkt på att göra dig själv illa? Hur skulle du göra i så fall? Har du rent av förberett, eller har du rent av planerat, eller har du rent av gjort det någon gång? Att man liksom går stegvis så. Vi träffar ju många patienter på psykiatrin som faktiskt har skadat sig medvetet.
Mm.
Och då behöver man ju inte gå den där långa vägen. Då kan man ju gå rakt på sak faktiskt. Och
om man vet med
suicidtankar och så. Mm. Ja. Men det får man känna sig för. Men ta reda på hur är det nu, och ta reda på hur har det varit förut.
Mm.
Har den här personen gjort självmordsförsök tidigare? Det är ju en väldigt tung riskfaktor för självmord. Om det finns någon information från närstående, någon har ringt till vårdcentralen och sagt jag är så orolig för min man för han sa så här, så kan man ta med det där. Eller närstående kanske är med. Och så behöver man också fundera över det här med riskfaktorer och skyddsfaktorer. Och då är vi inne på statistiska faktorer. Mm. Manligt kön, större risk än kvinnligt kön, statistiskt sett.
Är det stor skillnad?
Det är ju så att män gör fler fullbordade självmord. Kvinnor gör fler självmordsförsök. Mm. Så är det. Men män gör fler.
Mm.
Något fler. Mm. Men för den enskilda individen så spelar det ingen roll.
Nej, det är
utan det är liksom...
Ja, just det.
Ja.
Så det är kön och ålder.
Kön och ålder.
Och då är det under 19 år, eller?
Ja, det finns ju lite olika siffror. Men under 24, 25, sådär. Ja. Och över 45.
Mm. Ja.
Mm. Psykisk sjukdom förstås då. Ångest. Sömnstörning. Hur personligheten är. Det diagnostiserar man ju inte vid ett vårdcentralsbesök. Mm. Men man kan... Du frågar hur är du till din läggning? Är du impulsiv? Är du mer eftertänksam?
Mm.
Impulsiva personlighetsdrag kan ju vara en riskfaktor. Mm. Att man agerar på impuls utan att tänka efter. Hereditet. Är det någon i familjen som har tagit sitt liv? Mm. Ganska tung riskfaktor. Men också suicidala förebilder i kompiskretsen. Så det kan ju smitta.
Mm.
Missbruk, kroppslig sjukdom, smärta. Det finns massor med statistiska riskfaktorer.
Mm.
Men så finns det skyddsfaktorer också, som tur är. Som ju är om man lever i en relation, om man har barn, om man har, det kan vara religion. Och om man är hjälpsökande och har en positiv inställning till vård och behandling. Kan vara en skyddsfaktor. Och KASAM. Känsla av sammanhang. Ja. Det här Antonovski. Som vi under min grundutbildning. På läkarprogrammet. Raljerade en del över. Inte förstod storheten i faktiskt. Men när det handlar om suicidriskbedömning. Och suicidriskprevention. Så är KASAM. Känsla av sammanhang. Är jätteviktigt.
Mm. Det som alla... Klyschor. Ja. Det är klyschor för att det är sant.
Ja, precis. Ja. Ja, och sen när man då har tagit...
Får bara säga en sak på suicidstatus.
Mm.
Visst är det, man ska också... Om man säger att jag har ett tidigare självmordsförsök, då kan man också värdera det utifrån hur det har varit. Och så här. Kan du berätta om det?
Ja, så bör man ta reda på vad var det för metod.
Mm.
Vissa metoder är farligare än andra. Skjutning, hopp från hög höjd och hängning är ju allmänt sett farligare än ytlig skärning och intoxikation.
Mm.
Brukar man kalla det för aggressiva metoder?
Ja, det brukar man göra. Så dels metoden, dels omständigheterna. Var det planerat eller var det impulsivt? Var det under alkoholpåverkan eller var det inte?
Är det mer allvarligt att vara planerat och utan alkohol?
Ja,
eller?
Ja. Så. Mm. Så man får värdera det.
Mm.
Suicidförsöket. Det är riktigt.
Och sen är det risk eller möjlighet att bli hittad. Ja. Att det är större. Ja, det är ju mer allvarligt om man har planerat att nu är min familj på Kreta här en vecka. Så nu ska jag passa på.
Ja.
Än om man gör det en timme innan man vet att man kommer få besök av en nära vän eller så här. Just det. Mm. Ja, och så...
Jag har också en liten inpass. Ja. När jag har pratat med bekanta och familj som kanske inte jobbar inom vården. Som ändå har varit med om den här processen på något sätt. När man har blivit utfrågad, eller hur man ska säga det. Suicidtrappan. Då har jag upplevt att de ofta, särskilt som anhöriga till en person som mår dåligt. Kan reagera ganska så här kraftfullt att säga... sluta berätta, eller så här, sluta berätta för den, eller att de kan nästan tycka så här, typ. Som att ge inte idéer till de här, till min bror, fråga inte mer vad den skulle vilja göra, för då kanske den tänker ut ett sätt den vill ta livet av sig.
Att man ska inspirera på något sätt.
Precis, att det skulle kunna göra saker värre. Jag antar att eftersom det här är ett ganska beprövat sätt, att man tänker att det inte gör det, men Har du någon kommentar till ifall det skulle kunna liksom trigga en patient till fler planer? Att man frågar?
Ja, nej, jag tror inte att det är så generellt. Men tänk, vad som är viktigt när man gör, när man tar det psykiska statuset och när man gör sin suicidriskbedömning, det är ju att man gör det på ett empatiskt och bra sätt, så att man känner att man har kontakt med patienten, så att det inte bara blir liksom en checklista.
Nej, precis.
För får man ordentlig kontakt så når man ju varandra mer på djupet, och då kan man prata om det här som är problematiskt. Jag tror inte att den risken är särskilt hög. De flesta som har självmordstankar, de har ju redan tänkt i de banorna. Däremot så är det ju jättesvårt för en närstående att höra de här orden. Det är klart. Det var i Läkartidningen för några år sedan en debatt om det här med strukturerad suicidisk bedömning och olika instrument man kan använda. Där det var några kollegor, jag tror från Stockholm, som menar på att gör man en strukturerad suicidisk bedömning för ofta med en och samma patient, eller liksom försöker pricka in på någon skala eller något diagram, det skulle kunna faktiskt öka risken snarare än att minska. Kanske just för att det blir en fixering då vid det här, och att man tappar helheten.
För man förstår ju att vi måste ju fråga för att få veta.
Ja.
Och samtidigt kan jag ändå förstå tänket att man liksom frågar och då kan leda in tankebanorna på vissa banor.
Att,
alltså jag tycker det sättet som du föreslog, Maria, på det sättet som du sa, så tycker jag det är ju liksom motsatsen till det här bara okänsliga, rak på sak, checka av. Utan det är ju väldigt sådär, lämnar ju plats för patienten att själv flika in vart man befinner sig någonstans. Om man inte ens har tänkt tanken, då kommer man ju förstå det då. Eller liksom.
Ja, men som du säger, att vara lyhörd, och kanske då man stannar där man upplever att stoppet är och inte fortsätter till slutet för att checka sin lista.
Men en läkare som jag gick med, han hade en bra grej, att han träffade först patienten själv på akuten då, och sen efter det samtalet så bjöd han in liksom om patienten ville anhöriga. Och det tycker jag var väldigt bra, för att då får man ju liksom, patienten får ju möjlighet att berätta saker som kanske man inte skulle ha gjort annars. Ja. Till exempel så här med suicidtankar. Kan ju vara om man har en anhörig som sitter och, nej men det förstår väl att Göran inte har tänkt på sådana hemska saker. Då kanske man inte vill säga det liksom. Så det tyckte jag var väldigt bra.
Och det här med suicidrisk, det är ju den, det är ju, vad ska jag säga, psykiatrins maligniteter på något vis. Suicid. Fallen. I psykiatrin får man inte dö. Det får man göra i de flesta somatiska specialitet. För där har man dödliga sjukdomar. Vi har ju också det. Men vi accepterar ju inte att förlora en patient i suicid. Och det är jätteviktigt att fråga efter det där. Eller bilda sig en uppfattning. För en svårighet man har i primärvården. Om en patient söker med vad som verkar vara en depression. Det är ju att veta, vart är det på väg? Är botten nådd? Är det på väg upp? Eller är det på väg ner? Och liksom sådär. Man måste stämma av. Var står vi nu? Och planera uppföljning så att man kan fånga upp om det rasar.
Jag tänkte på det här vi pratade om suicidförsök och så här. Just med att skära sig själv. På kirurgakuten så är det ju vissa patienter som återkommer väldigt ofta. Som har självskadebeteende. Hur tycker du att man, säg att man står på kirurgen då istället och tar emot, ofta är det ju unga tjejer liksom som kommer, och man kanske har träffat dem redan 5 gånger liksom den terminen.
Ja.
Hur tycker du att man ska där checka av, var det här liksom, kan det här ha varit ett liksom suicidförsök, eller är vi nära den risken nu, eller är det liksom, ja.
Vi har väl som rutin att de här patienterna alltid ska remitteras för en bedömning hos psykiatrin. Så att jag tänker inte att kirurgen eller ortopeden behöver lägga jättemycket vikt vid det hela, men lite grann förstås, för det kan ju vara så att det var suicidavsikt, och det kan ju vara suicidavsikt även om det rent kroppsligt inte är så allvarligt, så kan det vara suicidavsikt i alla fall. Och det kan behöva bli ett vårdintygsläge.
Men tycker att man ska, hur ska man göra då inför patienten? Liksom ska man skriva en remiss och säga att jag vill att du ska träffa en läkare från psykiatrin för att det har varit så här nu, eller är orolig för dig eller så här. Eller tycker du man ska fråga, vill du träffa någon? Vill du gå till psykakuten? Eller liksom,
nej,
hur ska man lägga
nej, men jag tycker att man kan säga att vi har som rutin att när någon kommer in och har medvetet skadat sig själv så ber vi psykiatrin om en bedömning.
Ja, det är
så vi gör.
Mm. Ja. Det är så spännande område, det finns så mycket som jag skulle vilja fråga, men det flikar in på så mycket annat. Jag kan bara lite kort. Just det här med självskadebeteende. Så var det för länge sedan en läkare gick med, och det var ju egentligen på ortopeden tror jag, som menade att man ska liksom inte prata för mycket med patienterna när de kommer och liksom vara så här, åh hur mår du? Och liksom så här, för mycket empati eller på något sätt, för att det blir ett kanske kontraproduktivt, eller att det blir liksom ett sätt för dem att få uppmärksamhet att skära sig. Att man liksom på något sätt uppmuntrar det här beteendet, för att det blir liksom en chans då att få någon äntligen lyssna på en. Förstår jag menar?
Mm.
Finns det något i det, eller liksom hur ska man bemöta på bästa sätt?
Det där är jättesvårt. Man ska ju som kirurg eller ortoped inte naturligtvis grotta ner sig för mycket i den här patientens känsloliv, för det har man ju, det har man väl inte tid till. Och där man sätter igång har man på något vis ansvar för att ta hand om också. Men under den tiden som det tar att bedöva och suturera, så är det klart, att tycker jag, då ska man väl prata med patienten. Man ska vara vänlig. Och man ska inte döma. Och blir man irriterad, vilket man naturligtvis kan bli när samma patient kommer 50 gånger samma vecka, så får man ju försöka att tänka att den här personen har inte gjort det här för att jävlas med mig. Utan det handlar om någonting annat. Ja.
Så det är liksom inte fel att vara empatisk?
Nej.
Nej. För det är ju den instinkten man har liksom. Ja. Att, så här.
Ja, det är inte fel. Och har man några minuter över så hjälper man ju patienten. Och man försöker liksom förstå, hur kunde det bli så här nu då?
Ja,
vad är det som har hänt? Varför då?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, men jättebra. Sidospår.
Ja.
Ska vi gå tillbaka till E4-an? Vi var på suicidstatus. Nej, förlåt.
Suicidriskbedömning.
Och i det ingick ju suicidbedömningen då.
Mm.
Om du hann säga allting i psykiska statuset.
Ja, jag var väl inte så mycket inne på det här med psykotiska. Så tvångstankar och så hör ju också dit. Och det är ju vanligare än man... Alltså det finns ju stora mörkertal där förmodligen. Och har man en underliggande tvångsproblematik där allting i vardagen tar jättelång tid för att man bara fastnar och måste göra om eller tänka om. Då finns ju risk för en sekundär depressionsutveckling där också. Och har man lite tvångsmässiga drag och blir deprimerad så förstärks de där dragen. Så att det kan vara viktigt att få med i sitt psykiska status. Sen ska man vara medveten om att på en vårdcentral så har man inte så mycket tid per patient. Så man kan nog kanske inte täcka in allt. Men det kan vara bra att lära sig vad som är bra om du är med.
Hur kan man fråga bra om tvångsmässiga drag? Det känns som att vi alla har lite sådana här grejer för oss.
Frågar man liksom, har du tvångstankar rakt på så? Eller hur frågar du?
Jag är nog mycket för liksom så här att när man är deprimerad så är det inte ovanligt att en del särdrag eller en del drag förstärks. Som till exempel att man kan få tvångstankar eller känna tvång att utföra vissa grejer mer än vanligt. Hur är det för dig? Känner du igen det här? Det är generellt sett ett ganska bra sätt att visa att det här, jag känner till att det kan vara så här. Känner du igen det här?
Ja,
just det.
Ja, den är jättebra. verkligen. Den tycker jag är väldigt bra när man ska fråga efter psykotiska symptom också. Ja. Just röster och sådär. Men det tycker jag, kan du ge bara några tips? Vi pratade ju om psykotiska symptom, men hur skulle man fråga efter det på ett bra sätt som inte blir så här kränkande? Du sa kanske det.
Ja, om tankarna är förändrade eller om man upplever dem annorlunda, om det är svårt att tänka, om tankarna försvinner. Är det något? Hur går det att tänka?
Om man funkar har problem då förstår man frågan liksom.
Jag tror det. Så får man ju hjälpa patienten med följdfrågor om man får lite napp. Också om man känner sig hotad eller trängd eller förföljd. Eller om man upplever att andra vill en illa. Kan vara bra fråga om också. Pratas det om en? Jag upplever ju att det pratas om dem hela tiden. Nu också liksom.
Ja, just det. Nej, men jag tycker det är lite svårt just med psykiska symptom som man inte själv har upplevt. Somatiska symptom kan man ändå relatera till lite bättre, typ smärta liksom, har vi haft någonstans i alla fall. Men just den här typ tankedetraktion, känns det som att någon tar dina tankar typ. Jag kan inte riktigt fatta hur det skulle kännas, så jag vet inte riktigt hur jag ska fråga ens. Så det blir lite svårt, men... Men det var en bra sådär som du sa, tycker jag. Lite öppet liksom. Och sen...
Hur går det att tänka? Det ska jag ta med mig.
Vad menar du?
Då vet man. Och då får jag bara tänka. Då vet man.
Motoriska symptom har vi inte pratat om så mycket. Det kom in på lite så här stämningsläge. Vill du lägga till någonting? Psykomotorisk hämning finns ju som en... punkt liksom. Hur skulle det kunna vara om det finns en sån till exempel?
Ja, dels är det ju mimiken som ofta då är väldigt utslätad. Och sen är det rörelsemönstret i stort. Patienten kan gå väldigt långsamt, röra sig väldigt långsamt, ta lång tid att sätta sig. Så att allting liksom har bromsat upp.
Just det. Sjukdomsinsikt ska vi också liksom fånga in på något sätt.
Den är rätt så svår. Den är svår. Oftast en person som söker med depressiva symptom på vårdcentralen har ju sjukdomsinsikt och sjukdomskänsla. En depression som har blivit så djup att den har övergått i ett psykotiskt tillstånd, där brukar patienten tappa sjukdomsinsikten. Det blir en sanning att man inte har varit på toaletten på en månad. Det blir en sanning att man är i ekonomisk ruin fast alla närstående säger att det inte är så.
Mm. Mm.
Det blir en sanning att man har orsakat elände, kanske till och med startat några krig i världen.
Mm.
Och så vidare.
Ja, just
det. Ja, då tappar man sjukdomsinsikten.
Mm.
Mm. Det är så verkligt. Och då kan man ju tycka att vi i vården bara är jobbiga när vi säger att vi kan behandla det här. Du kommer att bli frisk.
Mm.
Mm. Det tror man inte på då.
Mm. Är det bra prognos för depression som blir behandlad? Liksom, man tänker att, ja, vi sa ju det att ungefär en tredjedel av alla kvinnor någon gång i livet kommer drabbas av en depression.
Mm.
Av de som drabbas av en depression, hur många blir friska igen?
Det är ju väldigt många som återfaller och får bli deprimerade igen.
Mm.
Och man har ju ändrat behandlingsrekommendationerna faktiskt från under min AT och början av ST så pratar man om behandlingstid 3-6 månader efter remission.
Mm.
Och nu säger man ju ett år. Mm. Ett års behandlingstid ofta. Och har man haft flera depressioner så rekommenderar man ju längre behandling. Och det är ju utifrån en tanke att för varje skov, varje ny depression så kan det ta längre tid att bli frisk igen.
Okay.
Och att återfallsrisken också ökar.
Ja.
Men de allra flesta depressioner, alltså vårt mål ska ju vara att man ska bli frisk.
Mm.
Att man ska bli återställd och att man ska uppnå, få tillbaka normal funktion.
Mm.
Det kan ta jättelång tid.
Tror du, är din uppfattning att det är vanligare eller större risk att bli drabbad av en depression om man till sitt vanliga sinneslag, om man ska säga, sinnesstämning är lite mer av den här IOR-typen, lite så här dyster åt än den här glada som är positiv och liksom tar livet med klackspark? Det kan det liksom drabba lite här, lite
hur som. Det kan drabba hur som. Det kan drabba hur som.
Mm.
Och det blir mer påtagligt naturligtvis när en i vanliga fall väldigt uppåt person drabbas.
Ja, just det.
Ja. Men det kan drabba alla.
Ja.
Dig och mig och dig.
Mm. Ja. Mm. Vi har pratat nu om anamnes och status. Och vi var ju inne lite på olika differentialdiagnoser och lite sådär provtagning.
Mm.
Vi kan ju bara repetera det, vad vi sa.
Ja, men man bör ju göra en allmän uppfattning om det kroppsliga hälsotillståndet, förstås.
Ja.
Man bör utesluta uppenbara andra behandlingsbara krämper som anemi, tyroidea, rubbningar i första hand. Då. Blodsocker kan väl vara bra att ta.
Mm.
Och någon alkoholmarkör om man är om man misstänker att det finns ett samtidigt substansmissbruk eller beroende. Så.
Mm.
Så, men man ska inte glömma det. Och det kan ju vara väldigt skuldfyllt för patienten.
Mm.
Skamfyllt.
Mm. Jag tänkte på äldre patienter. Ska man tänka någonting demens? Ska man tänka den tanken? Kan det börja som nedstämdhet och depression?
Ja, liknande det kan det göra.
För det är väl ganska vanligt också bland äldre befolkningen att bli deprimerad?
Ja.
Ja.
Det är ju, risken ökar ju med stigande ålder och vissa kroppsliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Mm. Där är det nästan snarare regel än undantag att man faktiskt blir deprimerad om man är äldre. Ja.
Du var inne på alkohol och så här. Det finns ju lite olika formulär som patienten kan fylla innan de träffar läkaren.
Mm.
Jag vet inte om man brukar göra det på vårdcentralen. Men det är ju annars väldigt bra sätt att få en bra uppfattning och vara lite tidseffektiv. Mm. Liksom en som sitter och väntar.
Ja.
Till exempel Audit för alkohol och Dudit för droger.
Ja.
Mm.
Och sen finns ju en massa andra formulär. Jag vet inte, vilka tycker du är bra att Förutom de här drog och alkohol. Ja, för det finns ju BDI och ja. Madras. Och, eller den kanske man inte själv fyller i. Men...
Ja, men Madras, det finns självskattning och det finns Madras intervju. Och den är väl egentligen lite bättre än BDI. Vi använder av någon anledning, av tradition tror jag, mest BDI på kliniken. Det är ju Becks... Depression Inventory. Beck, Aaron Beck var en sån här guru när det gäller kognitiv psykoterapi. Och den BDI ger ganska högt utslag för kris. Också. Krisreaktion. Okay. Ja. Mm. Men oavsett vilket inventorium eller formulär man använder så får man inte nöja sig med det. Utan man måste ha ett samtal också. Liksom, och värdera. Stämmer det här? Vi hörde ju talas om, på jobbet var det inte idag, som en och samma patient hade ena gången skattat 48, fått 48 poäng på BDI och sen dagen efter 20 eller något sånt. Kommer jag ju undra hur tillförlitligt det är.
Ja, just det. Och en svår depression är någonstans mellan, vad är det?
Jag tror till och med att jag har den utskriven här lite. Över 29. 29 till 63 är svår.
Mm.
20 till 28 måttlig.
Ja, men det kan vara bra för att följa ett förlopp lite sådär. Fast okej, om det skiftar mellan 20 från dag till dag. Ja, men det kanske kan göra det i för sig.
Eller? Det kan det nog inte göra om det är en depression. Nej. Men kanske om det är en borderline personlighetsstörning med rätt så tvära kast i känslolägena. Ja, så. Skulle det kunna, då skulle det kunna vara så att det skiftar så mycket. För då är man så väldigt mycket i stunden just nu. Och så här, och då brukar upplevelsen vara att så här har det alltid varit och så här kommer det alltid att vara. Ja. Man kan inte se det här som var igår.
Eller och kris och sorg, så här pratade vi om förut, att det också liksom pendlar mer än en depression som är lite mer konstant. Att om man är i sorg kanske man kan ena dagen känna sig ganska bra och sen nästa dag när man är i djup avgrund igen.
Ja,
och så
här. Ja, det kan man ju. Ja.
Ja.
Ska vi gå vidare till behandling kanske?
Mm.
Hur tänker du där?
Ja, där tänker ju jag som inte jobbar i primärvården. Alltså vi är specialistpsykiatrin. Vi handlägger ju de djupare depressionerna. De som inte har svarat på behandling. Eller de där det finns suicidrisk eller psykotiska symptom.
Mm.
Och då är det ju hos oss läkemedel och eller... ECT-behandling. Framförallt i primärvården. Alltså till att börja med. Sen kanske det behövs samtalsterapi också.
Mm.
I primärvården så... Dels har man ju byggt ut det här med samtalsterapi. KBT. Och KBT är ju någonting som rekommenderas som förstahandsbehandling. Faktiskt. Vid många. Vid både depressioner och ångesttillstånd. Det är nog rätt så vanligt att man dubbelbehandlar, att man sätter in läkemedel också. Men jag tror att det inte finns särskilt många studier som talar för att det skulle vara bättre att liksom samtidigt behandla så än att bara ge det ena eller det andra. Men i praktiken så gör vi väl så att vi sätter in någon antidepressiv medicin och ofta psykoterapi också. Och då är det SSRI-preparaten. De selektiva serotoninåterupptagshämmarna som är förstahandsmedel i primärvården. Och där, de är ju lika, det finns ju olika preparat eller olika substanser och de är lika varandra som grupp. Men de kan ha skillnader vad gäller biverkningsprofilen och hur de interagerar. Så det kan ju påverka vilket preparat man väljer. Och jag tycker att det är ganska bra när man är i början av sin läkarbana att man lär sig något preparat. Blir bekväm med det. Och så finns det ju SNRI-preparaten som i alla fall i högre dos är mer potenta. De är bredare verkande. De använder vi mycket i psykiatrin. Venlafaxin och duloxetin. Och en del i primärvården också. Det finns mirtazapin som också är verksamt. Både noradrenärkt och serotonärkt verkande, men som har en annan biverkningsprofil med trötthet, sömnförbättrande egenskaper och aptitökning, som ju kan vara jättebra att välja vid vissa typer av depressioner. Om det är mycket sömnstörning och dålig aptit. Nackdelen med mirtazapin är ju att man kan bli seg och trött på dagen och gå upp i vikt. Så man får titta på vad det är för patient man har.
Ja, just det. Det var någon specialist som gav som råd att man skulle försöka fånga in vilka de dominerande symptomen var. Om det var mycket symptom som hade med liksom bristen på serotonin så att säga, att göra. Eller om det var mer inriktat på den noradrenerga bristen. Eller dopaminerga. Och göra liksom, fånga in det för att sen se vilken av de här SSRI, SNRI. Olika preparat som verkar lite mer på, jag vet inte, dopamin. Tycker du att det är ett bra sätt? Eller ska man börja med liksom SSRI? Om inte det funkar så kanske man bör ta SNRI. Eller, ja, sen var du inne på om man har vilken biverkningsprofil.
Ja,
och så här i och
för sig. Jag tycker nog gott att man i primärvård ska börja med SSRI-preparat.
Ja.
Och jag tänker ibland att läkemedelsindustrin när de lanserar nya preparat, de är ju mycket för det här med specifika barnsystem och sådär. Och de delar gärna ut pedagogiska material som man kan använda till patienterna. Det ligger väl någonting i det naturligtvis, för annars skulle de inte få marknadsföra det så. Jag är lite osäker på hur mycket finlir det är i det där egentligen. För att de här systemen påverkar ju varandra och det är feedback-loppar här och där. Så det är inte så rent. Jag vet inte faktiskt. Men det moderna sättet att tänka när det gäller depressionsbehandling idag, det är ju att ser man ingen effekt på en vecka kan man byta. Eller två veckor så. När jag lärde mig depressionsbehandling, då skulle man ha tålamod och man skulle inte höja dosen förrän om 3-4 veckor och så. Nu tänker man lite annorlunda.
Men hur ska man tänka då? För man får också mer ångest de två första veckorna.
Ja. Då har det i alla fall hänt något. Ja.
Så om man har fått mer ångest, då har det haft effekt.
Ja, så tänkte man.
Ja, men det låter ju i sig rimligt. Att har det inte hänt någonting alls, då ska man byta.
Okay. Men om man har fått mer ångest fast inte blivit någon förbättrad, då ska man inte tänka att det här var fel, utan då kan man ha is i magen.
Ja, det tycker jag nog. Sen vet jag inte i själva verket i praktiken om man har resurser att följa upp alla depressionspatienter så tätt. Men jag önskar att man har det. Ja.
Det känns inte riktigt som att det är så riktigt på primärvården.
Alla kanske med telefonsamtal då, att man kan ringa och höra hur det går. Det behöver ju inte ta samma tid.
Nej.
Men kan man tänka lite grovt såklart, en lindrig depression, KBT, fysisk aktivitet, att man går de vägarna först och sen en medelsvår depression, SSRI i första hand och sen SNRI.
Men det är liksom ett rätt KBT. Även KBT
och KBT och basen ligger kvar, men man lägger till läkemedel. Och sen när det blir en svår depression, ECT, tricykliska preparat.
Ja, ibland. Och de använder vi ju, eller jag i alla fall, vi gör lite olika, men inneliggande patienter som infusionsbehandling, 7-10 dagar, upptrappande dos, kan ibland ha fantastisk effekt. Men det är ofta olämpligt att patienten står kvar på något tricykliskt när man går över på tablettbehandling sen, för de är toxiska, de här preparaten. Och det är ju, det går ju faktiskt att ta livet av sig med dem. Anar man att det finns lite kvarvarande suicidrisk eller impulsivitet så kan det vara olämpligt, tycker jag.
Vad kan du ge för råd kring ångestlindring? Om man tänker till exempel på de här första veckorna av en SSRI-behandling. och även annars lite generellt sådär. Vad finns det för olika behandlingsalternativ i ångest? Vad börjar man med till exempel?
Man bör ju börja med de här som inte är beroendeframkallande som Atarax eller Lergigan, tycker jag.
Antihistamin.
Ja, så man tittar lite på vad det är för ålder för patienten, för riktigt gamla ska ju inte ha de preparaten, för det är ju antikolinerga biverkningar, så det kan ju ge kognitiv påverkan. Förvirring kan det bli.
Okej, så inte till äldre då helst?
Nej, ska man vara lite försiktig. Bensodiazepiner, typ oxazepam, kort tid. Man är väldigt tydlig med att det här är den här veckan och det är bara i nödfall. Jag kommer inte förlänga det här. Eller om man nu bestämmer sig för det, det kan ju se olika ut. Jag tycker faktiskt att man kommer ganska långt med att informera om du kan känna ökad oro nu. Bli inte rädd, det går över. Och man kan också starta försiktigt. En patient som har mycket ångest i sin depression, då kan man starta med låg dos och trappa upp försiktigt. En deprimerad patient som inte har så mycket ångest i sin depression kan man starta på lite högre dos.
Just det. Till de här äldre då, som man helst inte ska ge antihistaminer till. Vad tar du, bensodiazepin?
Ja, 5 milligram. Ja. Och oxazepam.
Men om de behöver längre än bara liksom kort en vecka, så här, kan de ha en låg
behandling? Några veckor kan man ju ha. Ja. Men det viktigaste budskapet är att sätter man in ett beroendeframkallande medel, då ska man också ha en plan för hur det ska sättas ut. Så att det inte fortsätter slentrianmässigt. Det finns väldigt många människor som har läkemedelsberoende som en gång har satts in av en rimlig anledning och sen har det bara blivit kvar.
Ja, men det har jag fattat är ett jättestort problem.
Ja.
Och det var någon som sa att det var svårare att bli av med ett bensoberoende än opioidberoende.
Ja, jag vet inte om det är så. Det är svårt att bli av med. Man får ta det tar lång tid.
Just det, så var det kanske. Tufft. Att det var flera års abstinens.
Men så finns det många. Man har ju begränsat med tid, men man kan ju ge så här generella tips som vi brukar ge om för att lindra ångest. Ta en dusch, håll i is, ring en kompis. Så det som man kan göra för att avleda tankarna, bryta ångesten.
Vardagstips. Man ska inte gå och lägga sig i sängen och liksom grubbla och...
Nej, kan man låta bli så kan man vara välgörande.
Bättre att liksom få olika stimulans av olika slag.
Om man orkar det. Kanske man inte gör.
Nej.
När vi pratar behandling så kanske det kanske finns fler undantag. Men så här, förlossningsdepression, då tänker man ECT.
Ja.
Finns det något annat sånt undantag där liksom man inte går i den här stegen?
Psykotisk depression med mycket vanföreställningar.
Ja.
Riktigt melankoliska tillstånd där vitalfunktionerna är utslagna. Där patienten inte äter och dricker, inte går upp, inte kan sköta hygien. Liksom blir liggande. Då behöver man ju bryta. Och tillstånd med hög suicidrisk. De här patienterna som har en katastrofångest och som är tydliga med att jag kommer... Det finns ingen annan väg att gå än att ta livet av sig. Där ska man bryta. Och vid psykotiska depressioner så ser vi ofta fantastiskt bra effekt. Ja, på hela tillståndet. En patient...
Du menar med ECT eller?
Med ECT, när man bryter en patient som i sina psykotiska depressioner brukar ha föreställningar om att mag och tarm stannar upp så han kan inte äta. Har vi ju sett flera gånger, står först i matkön vid lunchen sen när han har fått första ECT. Så när man påtalar det för honom så säger han, jag kan inte äta. Så finns fortfarande den här föreställningen kvar, men ändå så har det skett en stor skillnad.
Det känns ju som att det finns en bland gemene man liksom någon slags skräck för ECT. Att man får någon bild kanske från liksom lång tid tillbaka när man gav ECT typ mot utan och muskelavslappnande och typ under tvång nästan, eller man får så här bild från gamla mentalsjukhus. Upplever du att man att det finns en sån rädsla när man föreslår den behandling?
Ja.
Hur ska man då liksom säga för att det inte för att få bort den bilden då liksom?
Saklig information är ju det bästa, och vi har ju broschyrer och vi förklarar, och många gånger så tänker jag att jag skulle så gärna vilja be någon annan inneliggande patient, för det är oftast inneliggande patienter, förklara för den här patienten eller den här patientens anhörig hur det har varit för dem. Men det kan man ju inte göra, för det är ju sekretess. Så då, men även förklara, berätta, så här går det till och så här går det inte till. Och vi låter ju inte närstående vara med inne i behandlingsrummet, men de kan, om det är en väldigt orolig patient eller en orolig anhörig, så kan de ju följa med bort till till UVA där behandlingen ges, men de får inte vara med.
Ja, det är fantastiskt att det finns i alla fall.
Vi kanske är klara med läkemedel, det kan man ju gå in på hur mycket som helst.
Ja, det finns massa fler frågor att ställa såklart, men det känns ändå som att vi har täckt in någon slags grundtänk, tycker jag.
Ja, ja. Vad jag inte sa är ju att, ja, du frågar ju Ida om ångest, så det är viktigt att patienten får sova också, så första tiden så kanske man faktiskt behöver ha någon insomningstablett för att få sin nattsömn.
Vad har vi för alternativ då? Om man tänker just insomning.
Ja, då är det ju de här så kallade Z-preparaten som är förstahandspreparat. Sopiklon och Zolpidem för korttidsbruk.
Och det är bensodiazepiner?
Nej, de är bensodiazepin-liknande.
Okej.
Ja, så de är ju, det är ju en toleransutveckling för många om man har det lång tid.
Man kan det är inte lika hög risk för beroende?
Nej, kanske inte riktigt lika, men det finns en risk. Så man ska tänka korttidsbehandling.
Propavan är väl ett alternativ för insomning?
Nej, inte för insomning, utan det är mer för att hålla sömnen.
Okej. Och vad ingår den i för grupp då?
Den är ju... men den tillhör neuroleptikagruppen.
Men det är inte antihistamin?
Ja, det har någon antihistaminerg verkan. Propiomacin är ju substansen. Det är långverkande. Fördelen med den är ju att den inte är beroendeframkallande. Nackdelen är att den är långsamt verkande, så du måste ju planera din sömn. Liksom ta den en eller ett par timmar innan du går och lägger dig. Okay. Då kan den vara bra.
Och teralendroppar då, för det är också vanligt.
Det är ju ganska likt propavan.
Och det är också för att hålla sömnen.
Ja.
Så egentligen, finns det något icke-beroendeframkallande sömnmedel som är för att somna in just?
Nej.
Nej.
Det gör det inte. Många tycker att Atarax funkar. Eller Lergigan.
Lergigan har jag själv testat mot illamående. Jag blev extremt trött alltså. Men det är väldigt olika hur man svarar, hur man reagerar.
Jag åt det regelbundet under graviditet. Typ 3 månader. Men tyckte man vande sig på något sätt också lite grann. Men ja, man blir ju trött.
Så är det säkert,
Men jag blev nog inte lika... Jag kunde ändå jobba liksom så.
Så det här med sömnhygien också. Och hur lätt är det när man är djupt deprimerad och inget funkar. Det är ju jättesvårt. Men
vad kan man ge för ändå korta tips just med sömnhygien liksom?
Undvika kaffe och Coca-Cola.
Mm.
På kvällen. Försöka hålla en bra dygnsrytm. Undvika att lägga sig på dagen. Förstås. Försöka gå ut.
Men inte motionera precis innan man ska
lägga sig. Nej, men att man rör sig lite utomhus på dagen. Till att sovrummet är mörkt och svalt och inte för mycket intryck. Inte pilla med mobilen.
Det känns lite klassiskt också att gå och lägga sig vid 8 på kvällen och vakna vid 3 och vara färdig liksom.
Ja.
Att lägga sig sent nog känns som en sån sak som många gör fel.
Men just mobilen är ju liksom, det tror jag många har som sin lilla godnattsaga. Vad har hänt i världen?
Fruktansvärt.
Inte så bra. Nej, men det var bra, lite enkla knep så här. Tips. ibland när man träffar patienter inom psykiatrin eller överhuvudtaget så tycker jag att det kan väcka liksom en irritation och frustration i sig själv.
Mm.
Och har några råd kring hur man kan tänka kring liksom, hur man ska hantera sådana känslor. För till exempel om man jämför med, det är lite speciellt inom psykiatrin just för att där är ju en del av patientens sjukdom är ju liksom hur de tänker och så här.
Mm.
Det kanske kan vara att man har en grundpersonlighet som gör att man är extra svårvar för att bli psykiskt sjuk.
Ja.
Och då kanske det inte liksom är läge bara, men skärp dig.
Nej, nej.
Men däremot så kanske vissa patienter är väldigt otrevliga eller liksom beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt. Men och då vet jag så här, men vad är det liksom, vad kan jag kräva av den här patienten?
Mm.
Ja, väldigt flummig fråga.
Ja, men både vad man kan kräva av den i form av bemötande mot en själv i rummet. Men också vad man kanske kan, för att man har ju alltid på något sätt ett visst ansvar för att man själv tar till exempel sin medicin eller att man använder så vidare.
Ja.
Och inom psykiatrin blir det ännu svårare ifall då kanske patienten inte orkar följa de råden man ger eller sådär. Det kanske kan vara svårt att hitta balansen där.
Ja, för det första så tror jag att det är bra om man har som läkare eller behandlare har sån självinsikt så att man vet ungefär vad man går igång på och vad man har svårt för. För då får man ju jobba på att skärpa till sig själv lite grann så att man inte låter sina personliga svårigheter med just den här problematiken liksom svämma över och påverka. Mm. Man tappar sin professionalitet.
Mm. Där. Och så fråga sig själv lite, varför växt de här känslorna i mig just nu?
Ja. Men det är svårt ibland. Man kan känna sig irriterad och jag tycker det är viktigt att patienterna tar ansvar för det de kan ta ansvar för. Ibland så låser det sig. Vi kan konstatera att du har den här uppfattningen, jag har den här uppfattningen. Mm. Du har den här förväntningen på vad vi kan göra och jag ser vad som är möjligt och inte möjligt och vi kan inte mötas.
Mm.
Vi kanske ska avsluta det här samtalet nu och fortsätta en annan dag.
Mm.
Ja. Så får man faktiskt göra det ibland. Ja, vi kommer inte längre. Vi blir bara irriterade.
Mm. Jag tycker att man märker ibland under åren att man har märkt att vissa medarbetare så här blir lite triggade och går i konflikt nästan med patienter.
Mm.
Och det känns ju lite inte så konstruktivt liksom. Men att just patienter inom psykiatrin tänker jag, det är en liksom större risk att de också då kan man ju så här bli lite så här offer för folks irritation, om man ska säga. Hur kan man göra för att öka förståelsen för jag vet inte, jag ska förklara det här riktigt. Nej
men jag tror att jag vet lite grann vad du är inne på. Och du märkte väl förra veckan hur jag hamnade i diskussioner flera gånger med medarbetare som lyfte olika problem som handlade om hur man hanterar besvärliga patienter eller liksom där man hamnar på kant med patienterna. Man nöter på varandra och man sliter på varandra. Och jag tycker att det där är svårt. För det är lätt att sätta sig in i medarbetarperspektivet.
Mm.
Och det är också ganska lätt att sätta sig in i patientperspektivet. Mm. Patienterna är, de är alltid i underläge.
Mm.
Det är så.
Mm.
Och vi ska inte acceptera vad som helst från patienterna. De får inte, vi ska inte kränka patienter, men de ska inte kränka oss. Vi ska definitivt inte misshandla patienter, men vi ska heller inte låta oss misshandlas eller hotas.
Mm.
Det är stora frågor och det är svåra frågor.
Mm.
Jag har blivit bättre på att sätta gränser mot patienter liksom för egen del. Att nu tycker jag att du hotar mig. Vad menar du egentligen?
Mm. Mm.
Eller nu kräver du sånt som jag som doktor inte kan gå med på.
Mm.
som är mot reglerna eller ja, sådär att vara öppen med vad som går och vad som inte går.
Mm.
Och det är inte lätt.
Nej. Men det är väl bra ju mer man kan träna sig på att inte bli provocerad. Och inte ta åt sig personligt liksom. Och liksom försöka se det, oj, mera lite observera kanske. Nu observerar jag att den här personen har det här beteendet. Ja, så här liksom. Ja. Ja. Men lättare sagt än gjort. Och det är ju lättare om man kommer lite periodvis och så här. Och jag förstår att det måste vara jättejobbigt ibland att jobba länge med patienter som är ganska krävande.
Mm.
Jag tror det var lite den sista frågan, Ann-Katrin, som vi hade.
Ja, jag känner att vi har pratat om allting som vi hade tänkt ta upp. Är det någonting du tänker på som du hade tänkt innan att du ville få med eller så, Maria, som vi inte har frågat dig om?
Ja, jag har väl tänkt lite på, apropå det här med sorgliga livsöden och hur vi blir påverkade av patienternas elände. Och jag klarar inte alltid i alla lägen att vara helt professionell i den situationen. Det händer ibland, inte ofta men ibland att jag börjar gråta till exempel. När jag tycker att det, nej liksom, nej. Så, det händer. Men jag brukar hantera det då genom att, ja, på samma vis som jag sa att jag markerar att nu avbryter jag dig. Så får jag ibland markera att ja, nu känner jag mig inte professionell. Förlåt, men det här har varit för svårt. Och det kan vara ett sätt att hantera det också när det blir för tufft.
Att man klär det i ord, liksom, vad det är som händer precis nu. Ja, men det känns skönt att höra.
En sak som har slagit mig inom psykiatrin är att det är så mycket problem runt omkring patienterna. Omständigheter som är så försvårande som man inte kan göra någonting åt. Alltså ekonomiska bekymmer till exempel. Och ja, myndigheter som man inte... Alltså man vet ju själv hur krångligt det är bara att söka föräldrapenning. Liksom. Ja. Kan man klara av alla möjliga olika saker och dessutom vara jättesjuk.
Ja.
Och så hamnar man mellan stolarna och står utan pengar. Och det kan man ju inte göra. Kanske någonting åt liksom. Nej. Förutom att ha kuratorer så här kan hjälpa till med sånt. Att man kan hänvisa. Men det kan ju skapa en liten hopplöshet. Så här. Ska man, så eländigt liksom.
Och man kanske inte har någon bostad.
Nej, precis. Ja, man önskar att man kunde hjälpa med även sådana saker. Men det är inte alltid så himla lätt.
Nej. Och där är ju en tendens att folk i allmänhet eller vissa i samhället tycker att det är sjukvårdens... Eller man har en tro på att det löser sjukvården, det löser psykiatrin. Och att de här sociala problemen medikaliseras. Och det är väldigt frustrerande när vi har så... få vårdplatser som vi har och så liksom slimmade organisationer. Det är svårt.
Tack så jättemycket, Maria, för att du har delat med dig av allt det här. Att vi har fått fråga dig. Nej, inte alla våra frågor. Nej. Det finns många kvar här inne. Men vi fick begränsa oss någonstans. Men för att vi fick ställa så många frågor som vi gjorde ändå.
Och för att det har varit väldigt lärorikt. Och jättegivande. Jättekul att du ville komma, Maria.
Jag tror väldigt många kommer ha nytta av att lyssna på det här avsnittet.
Verkligen. Absolut.
Tack. Tack för fikat.
Om ni som lyssnar har några frågor kring det här eller tips på andra idéer på ämnen eller personer som de vill att vi ska, som ni vill att vi ska prata med, hör av er till oss.
Hör av er till oss på, antingen kan man mejla oss hej@atelakarna.se, eller så kan man följa oss på Instagram på Atelakarna podcast, där man kan gilla och kommentera, eller så kan man följa oss på Facebook, Atelakarna. Mitt förslag är att ni gör alltihop. Mm. Så ha det så bra, så hörs vi nästa gång.
Hej då.
Hej då. Tack Maria.
Tack. Det var jätteroligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.